Hallå, hallå! Innan vi sätter igång veckans avsnitt vill jag bara säga att det är ett lite speciellt avsnitt. Dels för att vi befinner oss på ett hotellrum i New York och dels för att Peter Foppa Forsberg faktiskt är med oss första kvarten. Däremot så håller kanske inte ljudet Foppa-klass. Vi har bara en mikrofon på tre personer och det smiter in lite New York brus och polissirener i bakgrunden, men det är ändå tillräckligt bra för att vi skulle kunna göra den här podden. Med det sagt så sätter vi igång avsnitt 276 från New York.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old
hallå, 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 hallå,
hallå. Hallå, och välkomna till NHL-podcasten. Avsnitt nummer 276 med Jonathan Ekeliv som ni hörde där. Som vanlig, hallå. Och jag, Per Bjurman, i ett väldigt exklusivt, annorlunda avsnitt. Dels är vi i New York och står på Jonathans hotellrum här.
Ja, precis.
Och så har vi en väldigt exklusiv gäst som vi är väldigt glada över att presentera. Och ingen mindre än Peter Forsberg. Välkommen!
Ja, tack! Kul att vara här.
Ja, väldigt kul att ha dig här. Och vi är ju här tillsammans på en NHL-resa med Watch It Live och Sportbladet. Vi var förra veckan i Nashville och nu är vi i New York.
Vi är överallt.
Ja, vi är ju
kan
det.
Man säga nästan.
Och det har ju varit väldigt roliga gruppresor det här. Och det har varit väldigt roligt att ha med dig. Det känns som du tycker det är kul att göra det här.
Ja, men jag tycker det. Jag tycker först och främst att det är roligt att kolla på NHL-hockey. Och sen är det också att träffa kompisar, gamla kompisar som man har spelat med eller har umgåtts med under tiden man var här. Och sen så träffa lite nytt folk och få berätta lite historier och erfarenheter som man hade från den här ligan när man spelade för ett antal år sedan.
Ja, ja, vi får ju höra väldigt mycket roliga anekdoter och historier. Och det verkar som folk uppskattar det väldigt mycket, såklart. Alltså, det är ju en inblick som man inte är van med.
Nej, men jag harvade ju på högsta ligan i 22 år på något vis. Ibland fler matcher än andra under vissa säsonger. Men visst har man haft roliga erfarenheter och kanske dåliga också under tiden. Men man fick ändå vara med och spela med fantastiska spelare och organisationer som ville uppåt och som ville neråt och överallt. Så jag tycker ändå att jag har några anekdoter som står sig rätt bra.
Ja, det måste jag säga.
Ja, så det är roligt att dela med sig det man fick vara med om. Och speciellt då, de positiva minnena man har från Stanley Cup-vinsterna och lite såna här saker.
Jag kan säga, bussresorna som vi har haft, till exempel den igår när vi åkte ut till New Jersey, den är ju obetalbar nästan, kan jag säga, när Foppa får lägga ut texten så att säga, vad som hände på 90-talet, början av 2000-talet och så vidare. Det är 5+ anekdoter.
Ja, no, igår åkte vi till New Jersey då, och ja, vi spelade ju en Stanley Cup-final 2001 och Ray Bourque som fick avgöra match 6 som han trodde att New Jersey, ja, The Devils skulle ta hem det här då, och sen så var det hyfsat dålig stämning här i Newark just när vi vann det. Jag tror vi var med 3-0 match 6 och åkte hem och vann match 7 då, jag tror med 3-1 i sista matchen. Tanguy gör 2 mål och vi fick vinna Stanley Cup 2001 då. Och sen är det absolut andra saker som har hänt då. Ja, vi ska väl inte dela med oss alla historier.
Nej,
här.
Precis,
då är det ingen som kommer åka med oss sen.
Utan,
ja, men självklart just för mig som då var på sidan om, jag hade gjort illa mjälten och jag minns att jag kom till matchen och missade nästa matchen, tänkte jag säga, för att vi var sena och som trafik åka dit. Jag tror de hade förberetts på att fira här i Newark, så att det varit lite stök att få komma in och sen komma med på matchen och otroligt jämnt och om man tittar just på match 6 där och så Bork i omklädningsrummet så att han skulle avgöra och så gör han det också inför sista perioden, tror jag. Så det var bra minnen, fast det var ett tufft ställe att spela på i New Jersey. Det var ju inte lätt att komma in mot Danny Coe, Scott Stevens och grabbarna och veta att det här kommer kanske göra lite ont. Ja. Och så kommer det säkert bli lite svårt att göra mål på Verdure under tiden. Ja, så det var inte de lättaste matcherna.
Jag tror i målvaktskamp i den finalen.
Ja, det var det ju. Om man tittar tillbaka, de krigade ju om vem som hade mest wins i ligan och vem som skulle slå rekord fram och tillbaka. Och sen så, ja, för mig att man hade känslan att det var inte så att Roa var superglad när Brodeur vann. Och just den fighten då, som Roa vann, om man säger 2001. Det betyder mycket för han, tror jag.
Ja, så ni hör, ni ska åka med på de här resorna. Det kommer bli fler nästa år, då får ni höra ännu mer om det här. Men Peter, vi ser ju matcher nu då, som pågår nu. Du följer NHL rätt så nära även idag.
Jo, men det gör jag. Jag pratade lite på en spelsajt där om lite NHL och sådär. Och jag tycker att det är kul att kolla på NHL. Jag tycker att det är roliga matcher, speciellt de matcherna som verkligen betyder något. Igår fick vi se New Jersey som inte har någonting att spela för egentligen, mot ett lag som har någonting att spela för. Sen tycker jag det är helt otroligt att de här lagen som inte har någonting att spela för, Anaheim och till och med Detroit vann igår, och de överraskar här på sluttampen, fast de inte har någonting att spela med. Men jag tycker ändå just de här matcherna som betyder någonting, där det är lite känslor, man ser verkligen på första nedsläppet att folk smäller på. Och de matcherna tycker jag verkligen är roligt att kolla på. Så visst följer jag NHL, det gör jag. Jag har ju fortfarande kompisar som spelar, trot eller ej, fast det är länge sedan jag av, de var ju unga. Så det tycker jag är roligt att följa dem speciellt då.
Vi såg en väldigt bra match i Nashville förra helgen. Då var det ju Nashville, Colorado, två lag som verkligen har mycket att spela för. Då märktes du att det var saker på spel.
Ja, de vill ju in i slutspelarna, och varje poäng, speciellt om man ska titta på Nashville som krigar om åttonde platsen och får komma med. Colorado är i stort sett klar, men de vill väl kanske knipa första platsen i konferensen. Så visst ser man att det betyder någonting. Det är för mig som man kanske har spelat ett antal matcher, tyckte roligt att se vilka som är bättre, som gillar det där och kriga lite extra, som jag skulle vilja ha med mig då på sin sida i ett slutspel.
Ja, har du något exempel på någon du har sett nu som är så?
Ja, men jag tycker att om man tittar just på Colorado, så tycker jag att man ser McKinnon, tror jag, han kommer att vara hungrig när man kommer in i ett slutspel, och Landeskog också. Det är två grabbar som har spelat många år och inte kommer jättelångt in i slutspelet, bara en eller två gånger. Så om man tittar på det, så de där tycker man känner att Colorado är redo för ett långt slutspel. Nashville är jag lite sådär på, om man ska vara riktigt allvarlig. Jag tycker att man skulle kunna se lite mer känslor från dem, speciellt på hemmaplan. Det var en lördag och de krigar verkligen för slutspelsplats. Så jag tycker jag kände inte riktigt där att de gick in och smällde på och visade vilka som är hemmalag och sådär från början. Så ja, de får nog jobba på om de ska ta sig in i det här slutspelet. Men om man tittar just då Colorado, tror jag, det känns som att de har varit harva för länge där nere för att de bara låta det gå. De är sugna att dra igång det här.
Det måste ändå kännas fint för dig med Colorado. Du jag antar att du har en särskild plats i hjärtat efter alla år i Denver. Och att Colorado är så pass bra som de är just nu. Trots att de har massor med skador, så fortsätter de att vinna.
Ja, de har många bra spelare i laget för tillfället. Sen en jättebonus med McCarr som har kommit upp och har grymt, om man tittar speciellt offensivt. Deras powerplay, hur de flyttar pucken, han och McKinnon och Landeskog där. Sen är ju Rantanen var ju inte ens med, så de har ett bra, riktigt bra första powerplay. Så självklart är jag ju glad att Colorado, i och med att jag harvade så länge, så det ligger högt upp på listan. Sen när de tycker de har varit ner och vänt alldeles för länge. Man hade väl en trohopp här kanske 3 år sedan när man såg till slutspel och att det skulle bli. Och sen hade man ett sämsta år kanske någonsin året efter. Så. Men om man kollar på deras lineup nu, så kan jag inte se att de ska vara, om de inte ska vara med och kriga i toppen på deras konferens de nästa 5-6 åren. De har jättebra lag på pappret och killar som är på väg uppåt, som inte är för gamla, utan de är unga bra killar som kommer att leverera den här ligan.
Ja, apropå att ni såg en bra match i Nashville förra veckan, så här var det en bra match här om natten när Mika Zibanejad gjorde 5 mål. Det klarar ju mäktig faktiskt inte ens du med under karriären.
Nej, 5 poäng gjorde väl kanske, ja. Någon 6 i någon match eller med 5 mål. Nej, han har varit stekhet på slut där. Och jag tycker man såg från början av året att han var bra. Sen åkte han på en liten hjärnskakning. Men nu har han fått några lekkamrater också som är bra på att hålla i pucken. Sen är ju Mika bra skott, bra på grillerna, alltså helt otroligt på att täcka pucken. Han är så här lite jagertyp, han kommer inte runt den i hörnerna, utan han kan stå där och ingen som kan gå på han, för att då flyttar han bara pucken på andra sidan, så tar det ett halvår att åka runt dem. Så han har det där lilla extra som köper en tid, så det kommer ju till sin bästa del när han är powerplay. då är det ju svårt att komma åt han, så hitta bra passningar. Så. Och med Panarin där också, så han har en riktigt bra kompis att lira med där ute. Så. Nej, det var imponerande att göra 5 mål, det måste jag säga. Och skotta in fler mål än Ovechkin i en match.
Ja, det
är inte helt
dubbelt så många, mer än dubbelt så många till.
Ja, det var...
Även om Ovechkin gjorde 2 kassar.
Men nu, när vi är i New York här då, du var inte här så jätteofta under karriären, men då och då var det besök på Garden.
Mm.
Var det en rolig arena att spela i?
Det var det. Det är lite speciellt att komma hit. Det är ju, man säger, nästan huvudstad. Mm. Så, och vi mötte dem ju redan 94-95 i slutspelet. Messier och Kovalev och någon stycken till. Graves, kommer ihåg, fick en fet crosschecking över ryggen så där. Jag fick känna på han, så det var speciellt att komma hit. Rangers fansen är ju krävande, men när det går bra för dem för Rangers, då är det ju tufft att vara här. Vi fick ju märka det, vi fick ett jättekonstigt domslut med oss i det slutspelet som jag aldrig sett skymten av. Jag har ju gnällt på domare i Sverige förut, men Säkert åkte en hel långsida ner och gjorde mål, och sen så påstod domaren att han hade blåst i pipan, som han hade aldrig gjort när man tittade på videobilderna. Så det var lite underligt. Men det kanske var det man fick emot så här med Messi och några stycken till och sen publiken i ryggen. Så det var typ bara att köpa det. Men sen var vi hit ett antal. Jag spelade ju mest på västkusten med Colorado. Då var det ju bara en gång per år. Sen var jag i Filla och mötte de här också. Mm. Ett antal. Då var det ju lite mer rivalitet och då kände man ju att Philadelphia, det var ju en av de värsta matcher man kunde spela. Man ville verkligen vinna mot Rangers och New Jersey då.
Ja, det är en riktig rivalitet.
Mm. Men det var mer slagsmål på läktarna, så där gamla. Det var mot New Jersey, mot Devils. Då kunde man, plötsligt hörde man, vad hände där uppe i hörnet? Det var någon slagsmål. Det var ett antal gånger. Rangers och Flyers-fansarna slogs ju inte. Det är kanske mera lugna. Men det var gamla arenan där i New Jersey, och Philadelphia fansen är ganska tuffa också. Så.
Ja, precis, jag tror man inte... en fot upp i luften, någon som låg.
Ja, det var jag har aldrig sett det på någon annan arena. Det var egentligen bara i New Jersey som det var, när jag spelade i Philadelphia, som det var halv, några gånger hände slagsmål på läktaren.
Ja.
Ja, det var inte, det skulle vara lite känsligt.
Ja, det skulle verkligen.
Ja. Ja.
Men du ska ju åka tillbaka hem till Schweiz nu.
Mm.
Alldeles strax. Och vi ska fortsätta babbla som vanligt här.
Ja, precis. Allt jag måste säga att jag tycker det har varit kul de här dagarna att Foppa varit med oss. För jag är ju väldigt så matematisk, analytisk och statistisk och sådär, och pekar på alla sådana detaljer och underbygger mycket av det jag säger på det. Men Foppa, som verkligen varit inne i det, som verkligen kan poängtera psykologin i olika lägen och vad vissa spelare och vad små signaler kan göra. Det tycker jag har varit kul att lyssna på de anekdoterna. Så jag rekommenderar verkligen att
Och
spela med nästa år.
Ja, hoppas vi får göra någon resa nästa år. Så ska vi fortsätta bygga på det där. Nej, det är inte bara snitt och hit och
expected
dit. Utan, nej, men det, ja, precis. Nej, det är lite andra grejer som händer på isen. Och det fysiska spelet kommer med. Då, det ser man ju. Som igår bara, en kolla Jersey mot St. Louis. Det var dött från egentligen St. Louis. Det var någon gång de släppte in ett mål och tände till i nästa byte. Och man kände att de började smälla på lite. Och då fick de tryck och sen så... Vart lite trött igen från deras sidan. Nej, absolut. Det tycker jag. Under grundserien är väl en sak, så när man kommer in i slutspel blir det ännu mera vad som krävs av mig för att man ska kunna stå där och vinna. Alltså, vi hade slogan 2001 av 16 wins när det kommer till att vinna hela vägen.
Så. Ja, du har ju berättat en del om lagkamrater som kanske inte var världens bästa hockeyspelare. Mm. Det var otroligt viktiga ändå för att ni skulle vinna.
Ja, jag tycker de gånger vi vann här borta 96 och 2001, då kanske inte vi hade typ samma första två lines hela tiden från 95 upp till 2002-2003, men de gånger vi vann, då hade vi de här, jag brukar säga tredje, fjärde och femte kedjan som verkligen inte bara de som spelade utan de som var utan, så var laget som ville med och ville verkligen vara inne i laget och hade superbra stämning med dem, att inte att de gick och var griniga för att sitta på bänken, utan de var där och stöttade laget, och då, det tycker jag betyder mycket för lagkänslan, att man vet alla, när vi hoppar på bussen, då är alla drar åt samma håll, det är ingen grin Olle som sitter där, utan så det är inte bara de om det är 20 som lirar, utan det är till och med 22-23 när man ska gå hela vägen, tycker jag, som är viktiga.
Mm. Jag tänker på till exempel den här gula gräsliga kavajen.
Mm.
Som du berättade, kan man dra den en snabbis?
Ja, men det var Mike Keane, det kan jag bara berätta här, när vi åkte här igår. Mike Keane, Han var ju lite äldre, men han hade ju vunnit i Montreal 93, va? Och jag tror de vann ett antal övertids, för att jag var där och kollade året också. De vann en massa overtime när de vann 93 där. Jag kollade inte det året, men jag kollade året efter, så kommer jag ihåg att de har sagt det. Men när vi kom på bussen där, eller in i omklädningsrummet hemma match, vi spelade match 7 där, och hade han med sig en gul kavaj som man undrar vad han sysslar med. Men han berättade att han aldrig förlorade match 7 i den där kavajen. Mm. Och vi som yngre med deadmatch allihopa, ja, men då fick man ju bara ha, då fick man bara en känsla att ja, men då, han har gjort det här förut och han vet hur man vinner. Mm. Och man, då fick man lite självförtroende, för att man var så otroligt nervös och gick in där, bara, vi kommer att förlora. Så får man en sån här, men vi kommer att vinna. Det är ja, ingen problem.
Nej, jag kommer
att
kavajen,
det är bara en liten grej som man får lite positiva tankar i skallen när man går in och så. Ja, och som man tittar på, ja, men han hade självförtroendet. Ja. Det var ändå kul. Och som jag säger, då också, jag vet inte om det var sant att han haft det på sig där, eller inte varenda match, men jag kan inte tänka mig att man drar på sig en sån där kavaj i första läget i match 7. Hur kommer man in i det här? Hur tillverkar man en så otroligt ful kavaj i första läget? Så. Men små detaljer som allt det man, som jag försökte peppa de som spelar fjärde, femte kedjan hela slutspel och säga att de är viktiga och kör på, så att inte de blir på dåligt humör, utan man får med sig hela gruppen när man fått ett långt slutspel.
Mm. Mm. Ja, som sagt, vi ska inte, du ska åka hem. Mm. Vi ska inte uppehålla dig. Tack så otroligt mycket för att du kom hit och vi fick ta din tid i anspråk. Och tack för hela de här upplevelserna. Som sagt, de har varit kanon.
Nej, super, hoppas att det inte tar 276 program till innan jag får med så.
Nej, jag hoppas inte.
Ja, kör hårt, kul att vara här.
Tack så mycket.
Tack. Ja, där gick då vår synnerligen exklusiva och fantastiska gäst Peter Forsberg.
Ja.
Ut från ditt rum. Det är inte många superstjärnor av den kalibern du har haft på dina hotellrum.
Du, det kan jag säga att jag har inte varit i närheten av det.
Nej.
Nej, det känns som att podden nästan pikar i avsnitt 276 när vi får in Foppa i podden. Jag får be om ursäkt lite grann till Jarko Päiväniemi och till Kristoffer Bodin och till Viktor Norén.
Ja, men jag var de uppskattade gäster också.
Ja.
Men vi kom upp på en lite högre nivå, pojkar. Sorry.
Ja.
Ja. Och ja, jag bara understryker igen det, han är en enastående guide på de här resorna, har med sig Ciceron.
Ja, precis, han bjuder verkligen på sig själv.
Ja, det gör han. Så att, tveka inte.
Nej.
Jag hänger med. Nej. På sånt här. Ja, men vi ska fortsätta babbla ungefär som vanligt då. Även om det är lite speciellt nu och vi är i New York då.
Ja, exakt, nu vi står i en fortsätter stå på mitt hotellrum. Och jag har riggat upp en studio här, monterar ner tvn på det här bordet som vi står framför oss och satt upp micken istället. Så att det är en annorlunda setting. Men det...
Ambitiös studio du har gjort här. För att
Jag tror inte att det är det bästa ljudet vi har haft. Men det är i alla fall tillräckligt för att vi ska få ihop en podd på hotellrummet här.
Ja då, vi ska göra vårt bästa. Ja. Du var ju inne på det med Peter här. Vi måste börja i den änden med miraklet vi såg på Madison Square Garden i torsdags.
Ja.
Vi brukar ju prata om att den första resan vi gjorde med en sån här grupp förra året när vi var på Long Island och såg John Tavares återkomst, att det var en helt otrolig upplevelse.
Ja.
Nu tar vi hit den här gruppen och så är det en ännu mer unik och otrolig upplevelse.
Ja, alltså precis. För den matchen, Tavares-matchen där, jag har ju varit på ett gäng en match. Inte i närheten på en bråkdel av så många som du har sett på plats, men det var i alla fall dittills den största matchen jag hade sett. Mm. Liksom stämningsmässigt, upplevelsemässigt, hur sjukt det var där i Nassau och den kvällen. Men det här är ju liksom 10 gånger till. Alltså att få se en svensk tredje gången i Rangers historia, någon lyckas göra det över 100 år liksom i NHL. Att Mika Zibanejad gör 5 mål.
Ja, det... ja, men det är ju... Alltså, du vet hur länge jag har hållit på med det här. Och det är den enskilda individuella insats jag har sett som har varit mest imponerande.
Ja, det säger ju lite grann också.
Ja. Alltså, Karn gör 5 mål. Han inte bara gör 5 mål, han avgör ju på övertid. Ja. 5:e målet för kvällen.
Ja, exakt. Alltså, några minuter tidigare så har han gjort 5-4 i ordinarie tid. Man tänker att han har avgjort med sitt 4:e mål. Det var ju bara sjukt det liksom. Han nöjer sig inte med hattrick. Han ska avgöra matchen också. Men så kommer Ovechkin, gör sitt 2:a mål för kvällen. JVM jublar som han alltid gör och liksom tystar hovet. Tysta garden. Jag har varit lite mer på hovet än på Madison Square Garden. Men, och sen... Nej, Micke har ju bestämt sig. Han ska ju avgöra. Det tar ju bara 30 sekunder när han glider in där på overtime. Man känner att han kommer att avgöra det här.
Ja.
Och det är liksom, det är den mest distinkta backhand move jag har sett.
Ja.
När han lurar bort Samsonov och avgör matchen. Och det exploderar. Och till och med jag står ju faktiskt på läktaren och sjunger med i Rangers målramsa. Och så här i efterhand så tycker jag att det är lite skämmigt. Med mina sympatier nere i Florida. Men jag kunde inte låta bli.
Nej, du stod med. Hur låter den
målsången? Let's go Rangers.
Du var med på den?
Hej, 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 hej.
Hej. Ja. Ja, ett Tampa fan.
Nu jag igen alltså.
Ja. Ett Tampa fan som sjunger Rangers.
Ja, ja det var det där kanske du gillar bättre än när jag stod och skrek Lundqvist, ja. Lundqvist nere i Tampa en gång i tiden. Ja, nej det var sanslöst och 4-5 minuter efter matchen var slut, fortfarande fullsatt i Madison Square Garden.
Ja, du fick äntligen se hur det är när Garden tände till.
Ja.
När det är bra stämning i Broadway-ladan. Det har ju varit många år här med, och de du har varit på har varit ganska sega.
Det har varit lite bibliotek, ja. Får man ändå säga. Det har fått lite stämpel på sig så, när det liksom inte går bra för Rangers. Men en sån här match så, jag menar, det toppade till och med som sagt Tavares-matchen där. Där ja. Decibelnivån på Islanders-fansen var det grövsta jag hade upplevt hittills.
Ja.
Och som sagt då, 4-5 minuter fortfarande fullsatt. För att det är klart att alla vill stå kvar och få ge ytterligare en standing ovation till Mika när han ska ut som first hour of the game.
Ja. Och det var sån där elektrisk stämning även backstage. När man kom in i omklädningsrummet och så. Mika själv var ju liksom shell-shocked.
Ja.
Han satt på att jag kommer aldrig förstå vad som hände den här kvällen.
Nej.
Och samtidigt så hör man det mullra ute i korridoren utanför. Då är det ägaren, James Dolan, som dyker upp och ropar på Larry. Larry, Larry! På Larry Brooks. Ingen som här kommer någonsin glömma den här kvällen. Så, nej.
Och han är alltså aldrig nere. Det hände inte att han kommer ner och säger någonting.
Nej, han var så tagen av den upplevelsen så han kom ner.
Och visst, New Post har ju naturligtvis Mika Zibanejad på första sidan.
Ja, det är ju inte, under grundserien så är ju hockey och NHL och Rangers inte så stort lokalt så att de brukar få det. Men Mika var första sidans värdig.
Onekligen.
Ja, och det här ger ju då också vid handen att Rangers är med i racet.
Ja, faktiskt. Det är bara 2 poäng upp.
Ja.
Trots Chris Kreider-skadan och vi förra veckan dömde ut deras chanser lite grann. Men...
Ja, men ska det se ut så här så har de ju god chans att hänga med i alla fall resten av säsongen. Särskilt som huvudkonkurrenterna om de där sista 2 wildcard-platserna, Islanders, Carolina och Columbus.
Ja.
Är ganska formsvaga.
Precis, det är ingen Elvis-feber längre i Columbus. New York Islanders, väldigt formsvaga under 2020. Det är fjärde sämsta laget i NHL. Det är under 2 månaders tid som de har varit ett bottenlag.
Ja, du hade kollat på den här statistiken.
Ja, precis. 2020 så kan man ändå kolla in formtabellen lite grann. Och vi kommer komma in på vilka som är heta snart. Mm. Men Rangers är ett av de lagen. Sjunde hetas 2020. Men alltså Islanders fjärde sist. Carolina femte sist. Columbus har tappat också senaste tiden. Så att det kan hända, när vi spelar in det här ska vi säga, då spelar just Carolina mot Islanders. Vad står det egentligen?
Ja, de är ute på, nu leder Hurricanes med 2-1. Det är 13-15 kvar.
Oj.
Det är sjukt.
Ja, Islanders håller på att ramla ner nu.
Ja.
Och sen ska vi säga då att vi ska på en till Rangers-match om några timmar här. Mot New Jersey.
Lugna ner nu, vi hinner ta allt som vi ska prata om.
Ja, men det kan hinna hända saker, tänker jag. Alltså,
ja.
När folk hör det här avsnittet, för jag får nog klippa efter matchen, så kan jag faktiskt Rangers vara på samma poäng i princip. De kan ju verkligen snudda vid slutspelet.
Ja, precis. Det är bara det att jag tror att Rangers får vara väldigt aktsamma för den här matchen mot Devils. De har ju ingenting att spela för, men är ju väldigt angelägna om att få sabba det här för Rangers såklart.
Ja.
De kommer att samla sig till en kanonis. Och vi såg igår när vi var där och den här matchen Peter pratade om inte var så jättebra match. Men Devils var ju vassa liksom.
Ja, visst. Ja, de har ändå killar som har kommit upp nu som slåss för sitt jobb.
Ja,
som har
precis.
Fått en audition nu i slutet av säsongen att försöka etablera sig NHL.
Ja, de lagen är alltid farliga. Liksom.
Ja, så vi ska inte ta för givet här när vi spelar in det här att Rangers vinner igen. Men de har verkligen förbättrat sina chanser. Och jag vill säga lite mer om Mikas... Alltså, nu pratar man bara om hans 5 mål och hur otrolig han är. Men det finns så mycket man kan säga som... Jag tror när vi utsåg de bästa svenskarna för en månad sedan i podden så pratade vi lite om det. Men man måste liksom... komplettera bilden med hur mycket han bidrar med.
Ja.
Hans defensiva arbete, han spelar så 30 sekunder mer i boxplay än någon annan forward i laget.
Ja.
Han var grym i boxplay i den där matchen vi såg mot Washington. Nästan tog över spelet.
Det är så typiskt när han gör det där 5-4 målet då, med en och en halv minut kvar.
Ja.
direkt bytet efter så är han inne igen för att försvara ledningen.
Ja, precis. Så det är liksom, han startar ju faktiskt fler byten i defensiv zon än i offensiv zon. Ja. Så att, och han spelar alltid mot motståndarnas bästa spelare. Så att han har ju verkligen den rollen också. Han är lite shutdown center och samtidigt den som gör fem mål framåt.
Ja.
Så det måste man säga. Och det här som vi också brukar vara inne på, att han har ett... han har inte ett C på bröstet, men han har ju det ändå. Ja,
man kan se det ändå nästan.
Ja, precis.
För att han har sån pondus och är sån ledare på isen. Liksom. Ja. Han utstrålar ledarskap.
Precis, så liksom kommentaren efter den här matchen var ju när de pratade med lagkamraten, med Jesper Fast, med Filip Skyttil, med Butchnevich i sin kedja där.
Mm.
Så alla återkommer ju till just hans person. Ja. Att det smittar av sig i gruppen. Och visst, han är kanske inte den mest verbala som står och skriker och på det viset i omklädningsrummet, men det är hans aktioner, både på och utanför isen, smittar av sig och liksom ger lagkamraterna verkligen respekt.
Ja.
Och det tror jag nog faktiskt att Dave Quinn formulerade bäst. Coachen, som inte är din favorit. Men han sa så här om Mika Zibanejad, att he's the true definition of swagger.
Ja.
För swagger, det betyder liksom att, om man ska definiera det, att man är bäst. Man är liksom, man har den här pondusen, man har det här självförtroendet, men man säger det inte. Man bara visar det.
Ja.
Det bara är så.
Ja.
Och så är det med Mika Zibanejad. Han liksom, han är ju inte kaxig.
Men det minst då.
Inte ett dugg. Utan väldigt mån om hela sitt lag och lagkamrater och allt möjligt. Men på isen är det han som tar tag i taktpinnen och ser till att bära det här Rangers-laget.
Ja, ja så är det.
Jo, men Panarin ska vi säga också, för Panarin kommer jag komma in på senare i podden.
Mm. Ja, Panarin är rätt bra.
Han är okej.
Okay. Det är ett av de bästa paren i ligan. Om det fanns ett pris till viktigaste paren, har jag sagt, då skulle de vara nominerade ihop med Dreisaitl och McDavid.
Ja, precis. Och Crosby, Malkin. Det är lite two-headed monster-varning.
Ja, det är det. Ja, det ska bli i alla fall väldigt kul att det är betydelsefulla matcher på Garden i mars, april. Det var ett tag sedan.
Men det var ett lag som de fick stryk av ganska ordentligt. En match där Henke stod och inte hade
ja, det har vi redan gått igenom.
Det har vi ju gått igenom, men då de mötte i alla fall kan vi komma in lite grann på.
Ja, men exakt. Range har varit heta, men så stötte de på ett ännu hetare lag i dubbelmöte, Flyers då.
Mm.
Som men nu är hetast i ligan. Det får man väl säga.
Ja, det får man säga.
Har de sju raka?
Åtta raka. Och sen februari har de bäst record i ligan. Ja. Och min gamla, som jag återkommer till, 2020-statistiken här, vilka som är hetast. Så, de är inte hetast ännu, det är faktiskt Boston och Tampa. Ett av de två NHL som är det. Men trea är Philadelphia Flyers över en 2 månaders period. Och det måste jag nämna också, för nu kommer min avancerade statistik som jag dömde ut lite inför Foppa, men som jag tycker... Ja, som på ett väldigt speciellt sätt bar frukt och visa sig stämma rätt bra förra året. Det var en sajt som heter Moneypuck som går igenom väldigt så här, djuplodande med expected goals i olika situationer, powerplay, boxplay, målvaktsspelet, allting, och sätter ihop det, försöker sätta ihop en bild av vilket lag som troligast kan vinna Stanley Cup.
Mm.
Och deras analys inför fjolårets slutspel, det var St. Louis Blues. Och det var de ganska ensamma om att komma fram till. Men det var
vid den här tiden på året,
precis. Men så blev det ju. Och deras analys just nu är att Philadelphia Flyers är det mest kompletta laget.
Ja.
Det är inte, vi måste ju komma in på dem nu, vad som stämmer. Men det är verkligen det mesta. Det är boxplay, det är powerplay, det är produktionen, det är förhindrandet av mål, det är målvaktsspelet. Det kanske är... Ja, de är väldigt kompletta helt enkelt.
Ja, det känns så. En stor skillnad är ju många tidigare år är att de har en väldigt bra målvakt i Carter Hart.
Ja. För en gångs skull.
Ja. Jag återkommer ju ständigt till att Alain Vigneault i båset, badtofflan.
Inte en personlig favorit kanske?
Jo, på många sätt. Men han är ju... Det blir ju alltid bra hans första tid i lagen han tar över.
Ja.
Canucks gick till final andra året han var där. Mm. Rangers gick till final första året han var där. Han har den där förmågan, han blir nog, jag tror han är en man tröttnar på efter ett tag, men i början så är han en väldigt stark coach. Och sen har han ju bra assistenter nu för tiden.
Ja, exakt. Det är ju tre huvudcoacher som står i Flyers på.
Ja.
Så kanske inte undra på att det blir lite stabilitet. Man kan tro att det blir för mycket kocka som rör i soppan, men det är samtidigt, alltså det är Michel Therrien och Mike Yeo dessutom då. Så att det är en väldig rutin. Det är ju enormt många NHL-matcher som står i det där båset och coachar det här laget, och det märker man ju då på, som sagt. Alltså även liksom strukturen i det här Flyers-laget. Alltså försvarsspelet har ju blivit mycket bättre. Det är inte liksom svängdörrar i, när man ser, tittar på Philadelphia som det har varit senaste åren, tycker jag.
Nej.
Utan nu är det ju, som jag säger då, det, även deras underliggande defensiva siffror tyder på att, att de är bra, att de är svårspelade. Så, offensivt måste vi komma in på alltså flera stjärnor. Liksom, tidigare under säsongen har vi pratat mycket om Travis Konecny, interna poängligaledaren. Sean Couturier, mångas Selke-favorit. Men samtidigt så var det så att Claude Giroux, vad har hänt med honom? Jacob Voracek, börjar han ta slut? Men nu har ju de tänts till liv också. Spelar, de har ju reunited den där första kedjan med Giroux ute på vinge igen ihop med Voracek och Couturier. Och det är ju typ en av ligans hetaste kedjor nu. De gör ju mål och poäng i varje match.
Ja.
Så att, och, jag menar, Konecny är fortfarande poängligare. Så att jag menar, det är ju, de har ju secondary scoring, de har liksom... Ja,
Kevin Hayes. Har ju ett vapen för dem också. Som många var tveksamma till i början. Men ja. Han har ju varit... han är ett utropstecken där.
Ja, precis. Och bakom honom, de här två Per Bjuma-värvningarna som kom vid deadline. Det var inte de vi pratade om direkt i podden efteråt. Och det var inte de vi satt och pratade om i vår livesändning där heller. Men Derek Grant och Nate Thompson. Det är ändå komplementspelare som har tryggat till bottom six lite grann. Och,
ja.
Och fått in mer rutin. Och liksom
säkrat bredden och djupet. Och
balansen.
Ja, och som Foppa var inne på, det här... Det känns ju som de har ett enormt go i laget också. Den här sammanhållningen han pratar om, att alla drar åt samma håll. Och ja. De har ju mycket... Oscar har de ju enas kring, till exempel. Oscar Lindblom, ja, ja, som ju tyvärr varit sjuk. Och alla önskar att de slapp ha det, såklart. Men det har ju blivit ett ja, de samlas kring Oscars kamp. Alla, ja, är med honom. Ja. Och det är ju liksom... Och han kommer dit. Och...
Han kommer dit och visar upp sig och stöttar dem. Och
ja.
Liksom visar hur han kämpar på i sin process. Liksom.
Ja.
Och när man ser honom, då kan man ju inte annat än att låta bli och ge 110%
Nej,
på isen också, så som Oscar vill att de ska göra.
Ja.
Så, det, ja.
Det känns som det är något speciellt på många. Så man märker ju nu på de Flyers-fans man har koll på.
Ja.
Wiberg och Johan Hjärtner och de här. De är lite nervösa nu, för de tycker att det ser för bra ut. De visar, ja, man får inte drömma för mycket nu. Liksom.
Nej, de är ju trots allt Flyers-fans som har sett det här förut. Ja. Inte just, kanske, jag tror inte de har sett riktigt den här stabiliteten på väldigt länge.
Nej.
Men för visst, Flyers är jättekända för att vara streaky. De har ju... Ligger i toppen på, liksom, det finns flera Flyers-upplagor som har liksom win-streaks på 10 och sånt där.
Ja.
Men det finns samma Flyers-lag som har losing-streaks på 10. Så
ja,
man har ju valt sig vid att de är väldigt upp och ner. Men det här laget, nu är det en 2-månadersperiod minst, som de liksom har sett ut som ett topplag. De har, ja, varit ett av ligans absolut bästa. Och som sagt, Money Puck har de till och med som Stanley Cup-favorit.
Ja.
Så att det är ju liksom så mycket som stämmer.
Ja, och det här är ju tiden på året... När det är väldigt bra att vara formtoppad. Inte, ja, var det i november.
Nej.
Och vi pratade om Islanders och Carolina och Columbus som börjar liksom svaja lite.
Ja.
Det gör ju även de som Flyers är uppe nu i toppen av, ja, Metropolitan. Washington har ju varit hit och dit. Nu verkar det som de slår då Penguins ordentligt. Och Penguins,
ja,
hade förlorat ju ett tag. Hade 7 raka förluster.
Ja. Apropå Pennsylvania-lag.
Ja.
Det är ju faktiskt så att Flyers... har ju gått förbi Pittsburgh. De,
ja,
har ju varit 1-2, solklar 1-2 länge nu. Ja, det var väl New York Islanders som hotade dem ett tag. Men det har ju känts givet att de ska... Att eventuellt kanske Pittsburgh skulle gå förbi Washington. Men att det var duellen, så att säga.
Ja.
Men nu håller ju Flyers på att segla upp och kanske till och med vinna divisionen.
Ja.
För ser man över två... Divisionen, alltså. ser man över 2020... Ja, men jag blir uppspelt här nu.
Ja.
Ser man över 2020-statistiken där också, alltså, till exempel, då har ju Flyers tagit 10 poäng fler än Washington.
Ja.
Så det är en lång period nu som de har spelat bättre.
Ja, de är en riktig dark horse till våren.
Ja, jag vill ju nästan kalla dem för en white horse nu. För att nu har de varit bra så länge så att de inte bara är en outsider. Utan nu,
ja,
nu är de legit.
Ja, Hjärtner och Wiberg, nu har ni mycket att förlora.
Ja, precis. Nu har vi verkligen hypat upp Philadelphia.
Ja.
Men det gjorde jag faktiskt, kommer ihåg det inför säsongen.
Nej.
Det var nästan... Ja, det har du förträngt. Men Flyers var ju ett av det lag som jag hypade mest. Det var ju Dallas i väst som jag lyfte fram. Och det kan man ju säga vad man vill om, men Flyers var det laget jag kanske, av de inte helt givna topplagen, som jag verkligen lyfte fram och satte dem som tvåa i mitt tips i divisionen. Jag ska inte testa sten i glashus, för det finns mycket man kan se som man tippar inför säsongen som inte stämmer, men Flyers har verkligen kommit igång.
Ja, ja, verkligen. Det får man säga.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vad har vi mer då att prata om här i New York-rummet?
Ja, precis. Nej, men jag tänker så här att jag har ju lite lust att prata om Leon Draisaitl igen.
Ja, jag har lust att ta en bild. Vänta, nu ska
okej,
jag...
Okej, nu blir... Okej.
Du ser din studio här.
Ja, nu står
du behöver inte posera.
Nej. nu är jag verkligen live på det här. Det är fotografier mitt i podden.
Ja, absolut.
Men så här är det ju. För att komma in lite på Draisaitl som ju ändå leder poängligan i NHL när vi spelar in det här med 15 poäng.
Ja, det är sjukt.
Vi har ju pratat om han i podden några gånger under säsongen. I början under hösten så drog jag alla mina gamla anekdoter där från när han var hemma i Tyskland och när han bodde hos värdmamma i Kanada. Så där.
Ja.
Var supernörd.
Neon Leon har jag börjat kalla honom.
Alltså.
Det var en rockstjärna här i New York på 70-talet som heter Neon Leon.
Det är bra smeknamn. Det, ja. Det är såna här referenser som flyger rakt över huvudet på mig.
Glamrockare, punkare.
Ja, ja. Ja, men han är... Så han vill jag prata om. Men då är det faktiskt så, kommer jag på, vilket vi har lovat då i höstas också. Att varje månad så ska vi göra ett litet awards-update då. Och gå igenom de liksom största priserna. Och då är det intressant att komma in på Hart Trophy. För att ingen av oss har haft Draisaitl som MVP när vi har pratat under säsongen. Som vår absoluta favorit. Utan senaste tiden så har det varit MacKinnon.
Ja.
Som har varit vår Hart Trophy-favorit.
Mm.
Men det är svårt att bortse nu från...
Från
Neon Leon. Alltså. Så, och faktum är under 10-talet här så har poängligavinnaren blivit Hart Trophy-vinnare 8 av 10 tillfällen.
Ja, det blir ju gärna så. Och om man vinner så överlägset så blir det väldigt svårt att bortse från.
Exakt, och det som gör att Draisaitls case har stärkts ytterligare nu på slutet, det är ju det att han har skakat av sig den här bilden av att han är beroende av Conn McDavid.
Ja.
För när McDavid var borta i 6-7 matcher, 6 matcher var det, med skada. Och Draisaitl fick liksom ytterligare, verkligen var nummer ett där. Han, vad gör han? Han gör 12 poäng på 6 matcher, de vinner, de tar poäng i majoriteten i alla fall av matcherna. Han spelar 25 minuter per match som forward och fullständigt dominerar. Så att Draisaitl är, alltså han är, kanske,
han
är MVP-mässig alltså. Han är inte beroende av någon annan. Han är van att... Och få, och liksom på, jag menar, jag kommer, när, i VHL till exempel, där han gjorde ju 40 poäng fler än alltså i Kanada i en sina
lag. Ja, men det kan ju inte räknas
in. När han spelar tysk hockey, vet du, han har ju fått dra lasset själv. Så att han är van att göra det. Och han visar verkligen under de där korta sessionerna att han är... Och det ska vi nämna också, han spelar ju inte ens med McDavid 5 mot 5 under säsongen.
Nej.
Utan de driver ju varsin kedja.
Ja, absolut är han ju aktuell. Men om Rangers mot alla odds går till slutspel då, är inte Mika och Panarin värda att titta på det också? Snacka om värdefulla.
Ja, alltså...
Ta bort de två. Då är Rangers nästan Detroit plötsligt.
Ja, då är de nog Detroit. Då skulle de hota om att ha minus 120 i målskillnad.
Ja.
Faktiskt. Ja, alltså, jag sa att jag skulle komma in på Panarin. Men vi kan ta lite mer Mika då. Alltså hans målsnitt, 38 mål på 54 matcher när vi spelar in det här.
Ja.
Det är ju i paritet med Ovechkin. Det är bättre än Pastrnak. Det är bättre än Matthews.
Ja, han var ju borta 12 matcher.
Precis. Så 38 mål så här långt. Det är just, skulle han spela 82 matcher med samma snitt. 57 mål har vi då på Mika Zibanejad.
Ja.
Det är ju alltså, han krossar ju Håkan Loob med nuvarande snitt.
Ja, håller han upp den här takten så kan alltså svenska rekordet.
Lycka.
Ja. Det hoppades Håkan, såg jag i Sportbladet. Han tycker det bara skulle vara kul om Mika smällde in över 50 mål.
Ja, ja.
Tycker jag också.
Ja. Men, och då slänger jag in en till då, när vi byter till Panarin här. Att hans produktionsnivå den här säsongen. Han är grym i powerplay. Och de två ihop, de spelar ihop i powerplay. Ja. Och de är verkligen ett radarpar. Men 5 mot 5 så är faktiskt Panarin den som har gjort flest poäng sett till spelstid. För att jämför man med till exempel McDavid och Draisaitl inte minst, så spelar ju inte han 25 minuter per match. Utan han ligger ju lägre, Panarin liksom. Men sett i sin speltid så är han den som gör mest poäng 5 mot 5 i hela NHL.
Ja.
Så Panarin är verkligen där och ska omnämnas också. Och jag tycker han, alltså det är så grymt att se han live i den här Zibanejad-matchen också. För att han gjorde inte ett enda dåligt beslut. Han slog bort någon passning, han tappade pucken någon gång. Men det fanns alltid en tanke liksom i det han gör. Han, troligt vilket spelsinne och vilken blick han har.
Ja.
Och det ser man ju verkligen live, när man kan följa en spelare på ett helt annat sätt.
Ja. Norris Trophy. Nu, ja. Du överraskar mig med det här.
Men där har vi ju en som vi har nämnt hela säsongen. Det är svårt att bortse från John Carlson. John Carlson som vi såg på Madison Square Garden också. Han stal ju inte rubrikerna i den matchen.
Nej.
Men han kommer nog inte nå 100 poäng.
Nej, han sakta av lite.
Han sakta av. Just nu ligger han på 92 poäng skulle bli om man fortsätter så här. Bara det, jag tror inte det är någon back på 2000-talet som har nått 90 poäng. Så att bara det är ju starkt.
Men apropå Flyer så tycker jag det är en som har segrat upp som tänkbar kandidat under den här, ja, efter nyår. Han har varit bra hela säsongen, men blir bara ännu bättre hela tiden. Och det är Ivan Provorov.
Ja.
Medan Ghost is Bear inte längre är...
Knappt platsar.
Är, så har Provorov varit helt enorm.
Ja, jag håller, det är bara stryk under. Han spelar ju väldigt mycket där. Och han för ju verkligen deras backsida.
Ja.
Och jag hävdar ju nästan att han... Det som jag reagerar på varje gång jag ser honom är att jag tycker hans skridskåkning åt båda hållen. Alltså det finns nästan ingen som lika elegant åker baklänge som han gör. Nej. Och så effektivt. Och så liksom naturligt. Det ser ut som att han är född med... Det är mer naturligt att för han att åka skridskor baklänges än att gå upprätt liksom.
Han är född baklänges, Ivan.
Ja, alltså hans liksom översteg baklänges, det är helt sjukt. Så han är väl där och kan slängas in som ett alternativ. Annars är väl det mest givna ju Roman Josi, så tokgiven kandidat också. Mm. Och sen tycker jag faktiskt att Victor Hedman för, det blir väl tredje eller fjärde året i rad som han skulle nomineras till Norris Trophy.
Ja.
Och han ligger ju där, poäng liksom, produktionen har han ju, plus att vi har ju pratat om att...
Vegas resor börjar bli betydande.
Ja, precis. Och vi har ju pratat om här att han av motståndarna i sån här player polls har blivit utsedd till den svåraste backen att möta. Så att han är inte...
Nej.
Han är verkligen bra i båda ändra visen.
Vesina? Det känns ju mer oklart än tidigare år. Det är ingen som står ut som...
Nej. Ibland är det ju jättelätt med vem som är Vesina. Ja. Liksom. Och i år känns det som att man kan slänga fram 10 alternativ och argumentera för det.
Tocca och Ben och
Conor Hellebuck, Markström är ju...
Ja, nu är han tyvärr skadad.
Ja, men då, det, på något sätt så har ju det stärkt hans case också. För det går inte lika bra utan Markström.
Nej, så är det.
Så,
han är kandidat för mig.
Ja, absolut. Det har han för mig också. Jag väljer att gå tillbaka till det målvakt som jag hade som Vesina-vinnare när vi pratade om det här i december. Och som jag har skippat sedan dess. Men som jag tar tillbaka nu som nummer 1. Förra gången hade jag Tuukka Rask, nu sätter jag tillbaka där. Conor Hellebuck.
Ja, Hellebuck.
Hellebucken. Ja, men dels finns det ju underliggande statistik att bygga här på. Men framförallt det faktum att han spelar i ett lag som inte hjälper honom så mycket. Alltså, det är ju ett... Vi har ju pratat så mycket om Winnipeg och deras backsida som inte är den bästa NHL direkt. Snarare nästan Detroit-nivå. Ändå så lyckas Conor Hellebuck hålla dem deras säsong onekligen flytande. Och han är ju... Jag tycker han är nästan hartmässig också. Att han skulle kunna vara med i den diskussionen. Faktiskt så bra som han har. Och viktig han har varit för Winnipeg.
Ja.
Så att det... Ja, jag säger Hellebucken alltså.
Hellebucken? Ja.
Flest nollor till exempel i NHL.
Oj, nu fick jag konstigt meddelande.
Konstigt meddelande mitt i podden.
En bild?
Där står vi. Vi har blivit smygfotade här tidigare när Foppa var inne.
Ja. Kul.
Ja. Ja, där stod vi.
Och gammal... Den där ska vi lägga ut.
Den där får vi lägga ut. Ja, man såg något skakigt ut, måste jag säga.
Ja, vi ska kolla noga på det där. Ja, nu kommer vi av oss lite.
Ja, nej, men jag säger Hellebuck som sagt. Och det finns man kan absolut argumentera för Tuukka Rask som jag gjorde förra gången. Och sen tycker jag faktiskt att om man... Framförallt i Norris känns det som att man brukar prata om att någon är due. Så här, nu är Victor Hedman, nu är det dags för att få den där. Brent Burns, nu var det dags att få han. Drew Doughty. Erik Karlsson hade...
Ja, vem kommer du till nu? Vi men, förstår.
Ja, på målvaktssidan, då tycker jag nog att det är Ben Bishop.
Ja, kanske det, ja.
Han kanske ska få sin första Vesina.
Jack Adams? Nej, vänta, vi är Calder först.
Calder måste vi ta. Jag såg att Quinn Hughes var ute och var lite kaxig.
Jaså?
Ja, och sa att... Ja, det är jämt med McCarr, men kolla ni på mina 30 senaste matcher. Finns det några rookies som varit bättre än mig? Säger han. Jag tycker jag ska vinna, menar Quinn Hughes. Jag håller McCarr nummer 1. Jag har sagt det hela säsongen och jag tycker McCarr.
Ja.
För mig är han mest imponerande.
Ja. Victor Olofsson har ju sjunkit tillbaka lite grann i det där racet. Ja. Det är så att han var skadad. Och inte riktigt hittat tillbaka. Så Buffalo är ganska
klen. Ja. Luften har åkt ur.
Här i Rangers säger de ju så fort Calder kommer på tal. Jag såg Tony D'Angelo tyckte till exempel. What the fuck about Adam Fox?
Ja, precis. Ja, han har ju en väldigt massa poäng också och imponerar när man ser honom spela. Det är ju en väldigt kreativ back som verkligen också vill göra något med pucken varje gång. Ja. Så att han är... Men nej, han har ju en bit poängmässigt upp till Tim McCarr och
ja, jag håller med. Alltså, när vi var i Nashville förra veckan och mötte dem i Colorado, du ägnade en period och tittade väldigt mycket på McCarr. Förde honom verkligen. Ja. Herregud, var så ung och var så spelade med det, så vuxet. Liksom.
Ja. Ja, precis. Jag tycker, jag har återkommit till det, jag har sagt det några gånger, men jag tycker att han är backarnas Nathan McKinnon.
Ja.
Alltså med den explosiviteten i skridskoåkningen, den pondusen och den viljan att...
De två ihop. Liksom. Ja,
det är också ett radarpar på något vis. Ja. I varsin del av vis.
Ja. Ja, Jack Adams.
Ja, bästa coachen. Bästa coachen måste vi ta.
Det är mycket diskussion om det nu faktiskt, har jag sett. Hockey News, Athletic och sådana. Jag tycker att det finns osedvanligt många alternativ.
Mm.
Och det gör det ju.
Det gör det ju.
Men det kommer ju avgöras av hur det går här på slutet. Vi har pratat mycket om Sullivan och Tortorella. Nu går ju deras lag lite knackigt. Det känns inte lika givet längre.
Nej.
Kanske AV som har gjort det.
Ja, Alain Vigneault har vi inte nämnt i den här diskussionen tidigare under säsongen. Nej. Men nu måste man ju ändå slänga fram han som ett alternativ.
Ja.
Och den trenden han har att kliva in i nya klubbar och få dem att förlösas.
Ja.
Lite grann. Så att han...
Och du höll ju ett brandtal för Reardon här.
Ja, är vi årsskiftet så snackar jag massa om Reardon. Och jag har ju sagt, och jag hade ju Bruce Cassidy tidigare på säsongen också i Boston, att jag tycker man får inte glömma bort de här topplagen, att man tror att de är självspelande pianon.
Nej, men det blir ju lätt att man tror det.
Ja. Men Reardon har tacklat av hans Washington med tanke på hur det har gått sista månaden.
Han var jävligt upprörd efter matchen här. Mikas femmålsmatch.
Ja.
Han sa det, här släpper jag ut de tre bästa jag har i tre mot tre. Och vad händer? Det första som händer är att en kille som redan gjort fyra mål på oss får komma fri.
Ja,
there is no excuses.
Nej, han har varit verbal och liksom lite...
Upprörd
ett par veckor
ja.
När det har gått dåligt och skällt ut laget inför media liksom.
Ja.
Så att där behöver de rätta till lite saker inför slutspelet onekligen. Men jag tycker fortfarande att Bruce Cassidy är ett bra alternativ också. Att han är också lite do.
Ja.
Alltså med tanke på hur alltså när han tog över från Claude Julien i Boston för några år sedan nu. Liksom, sen dess har de ju aldrig stannat egentligen. Ja, det var ju Stanley Cup-finalen Game 7 i så fall. Men det är så mycket som funkar i laget och spelarna verkligen lyfter fram honom också.
Han verkar väldigt sympatisk.
Ja, precis. Han får verkligen laget att dra åt samma håll. Så jag tycker... Då säger jag Bruce Cassidy att det är dags för han att få.
Okej. Okay. Mm. General Manager of the Year då, det börjar bli intressant nu när det har varit trade deadline.
Ja.
De har ju jobbat färdigt liksom.
Ja just det. Då kan jag inte påverka så mycket mer nu. Nu är det upp till spelarna och coacherna. Ja, jag hyllade ju Don Waddell vid deadline med hans aggressive moves.
Ja.
Men det har inte burit frukt alls hittills. Ja, vilka ska man... Alltså,
Fletcher,
med tanke på hur mycket nytt det är i Flyers.
Ja.
Från coacher till spelare och till liksom hela känslan kring laget.
Ja,
vilka ska man kunna... Vem ska man kunna ta med?
Ja, det får vi återkomma till.
Det blir inte Steve Yzerman i alla fall.
Nej, men han kanske har, om några år.
Om några år så kanske hans...
Brisbois, som har gjort om Tampa till lite elakare, tuffare lag med Maroon och Bechanten och Barclay.
Ja, Barclay Goodrum. Ja, vi får se. Det är svårt att säga nu liksom, för det ska ju visa sig i slutspelet. Men man kan ju, det är nu vi röstar.
Mm. Exaktamente.
Ja. Jag har ju ändå lyft fram Rutherford lite grann också. Nu har ju Pittsburgh gått sådär, men generellt sett, alltså hans val att förlänga med Max Sullivan i somras, hans liksom moves på djupet, både inför och under säsongen här, tycker jag har varit väldigt bra.
Ja.
Så att gamla Rutherford tycker jag är ett bra alternativ också.
Alltid. Ja, det var det.
Det var det. Vi nöjer oss för den här New York.
Ja, det blir, tyvärr blir det ju ingen roadtrip den här gången då.
Nej.
Vi hinner inte riktigt med det. Ledighet och andra orsaker.
Nej, precis. Utan den här gången blir det inget. Förra året så var vi ju... Oj, vad vi åkte bil. Det var du som körde. Jag har ingen körkort. Så jag satt ju bara i passagerarsätet och då hängde på. Men vi var i Dallas och vi var i Nashville.
Men vi vill inte åka någonstans och bli satta i karantän.
Nej, visserligen. Det är risk att vi blir kvar i Columbus då i två veckor. Det vill vi inte bli.
Oh gosh. Columbus. Eller i Buffalo.
Ja, vi hade ju lite planer på att åka till Kanada. Vi hade kanske hamnat i Winnipeg i två veckor.
Wow. Ja. Mm. Ja, det där är ju ett ämne som det finns risk för att vi får lov att återkomma till med vad som händer här om det blir ännu större spridning på det här viruset. Ja. Alltså, det talas ju redan om att man ska undvika stora folkmassor och sånt.
Ja, jag såg att NBA gick ut med någon slags direktiv till varje klubb att vara beredd på att det kan bli matcher utan publik ganska snart.
Ja.
Så, och då, liksom, skulle NBA göra en sån move så kommer NHL haka på också.
Absolut.
Det är samma arena de spelar i.
Får media komma då?
Ja, det vet jag inte. Tänk, det kanske blir bjuderfritt på Madison Square Garden här. Liksom. Det är ju första gången någonsin höll på sen.
Ja, det skulle vara jävligt tråkigt och speciellt. Men det är bara att finna sig. Man får göra som man blir tillsagd.
Ja, precis. Det, det är absolut risk att vi får återkomma till det.
Kul grej. I natt ställer vi om klockan. Vi får sommartid här i USA.
Ja.
Och det dröjer tre veckor tills ni får det i Sverige. Så nu har ni en extra timme. Nattmatchen har börjat en timme tidigare.
Just det, det kan vi ju verkligen upplysa alla, om ni inte har koll på det redan, att det är ju en jättepresent till alla oss hemma i Sverige.
Ja.
Att vi ett matchen har börjat 12 istället och så vidare. Så att det tackar man för. Och du gillar också, för du får mer tid att skriva på nätet.
Precis, precis. Ja, om man nu bara ska sitta hemma och skriva.
Ja, visserligen. Ja. Nej, men det var väl allt för den här veckan. Och det blev ju ganska sent den här veckan, ska vi säga. Nu är det ju söndag när det här
avsnittet. Ja, men det var ju så för att du är här.
Ja, precis. Det var svårt att få till det tidigare. Så att vi återkommer nog ganska snart.
Ja,
med en ny podd. Kanske på torsdag och sånt där. Ja. Det nu kan bli. Men då sitter vi, då är det Skype igen. Då sitter du på korresoffan i princip. Och jag sitter hemma i Örby förmodligen.
Ja.
Då är det normalt igen. Och ingen Peter Forsberg, tror vi. Om han nu inte blir något ständigt återkommande inslag.
Vi får se. Ja. Tack så mycket.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och där ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.